17 april. För 17 var sent där. Klockan är 23.07. Det hade nästan varit roligt om det var 23.17. Men det var den tyvärr inte. Det är en allsvensk podd. Inspelning. Vi har haft en jäktig dag.
Det kommer ju gå åt skogen det här. När vi ska sitta och försöka formulera oss vid den här tidpunkten.
Ja, jag känner med det. Välkommen Frida. Trevligt att ha dig här.
Tack så mycket.
Även om du är trött.
Ja, man kämpar på. Men det har varit en händelserik dag i den allsvenska världen, får man ju säga.
Ja. Jag har höjt dig tillräckligt nu. Prata en gång.
Jag pratar nu.
Ja, det är bra. Du har lite låg volym. Jag höjer det lite till. Ja, vi börjar ja, i det mest oväntade som har hänt den här omgången. Och det får väl ändå vara Daniel Kindberg och Östersunds FK. Du har skrivit en del om det, så jag tänkte att jag lämnar över till dig, för det har inte jag gjort, så att jag har sämre koll än vad du har.
Ska vi försöka sammanfatta det här på något sätt? Pratade lite med pressansvarige precis, så att jag kan väl egentligen ta det från början. Spelarna samlades i morse i Östersund och tränade lite, eller åt frukost först, tränade lite sen. Sen så skildes de åt, allihopa kom tillbaks för ja, ytterligare något form av pass klockan 2. Och då hade rapporterna börjat trilla in om att Daniel Kindberg, att Ekobrottsmyndigheten hade gjort en razzia mot Östersunds hem, där Daniel Kindberg, som är ordförande i Östersund, är vd.
Ja.
Och det var väl egentligen där allting startade. Ekobrottsmyndigheten beslagtog hans dator. Hade även varit uppe på Östersunds FKs kansli. Och hört sig för om det fanns ett kontor där. Vilket han inte har, för han brukar inte vara där så ofta. Så de trodde väl lite grann att det här skulle blåsa över. Men så blev det ju inte, för att Kindberg blev ju även anhållen under eftermiddagen. Och det är väl lite där vi står. Han är misstänkt skäligen misstänkt på sannolika skäl för grovt ekobrott.
Ja.
Vilket kan ge ganska hårda fängelsestraff.
Hur många år sedan kan vi?
Ja, men som mest, jag ska gå in och kolla.
Var det 5-6 år, va? Eller?
Ja, som mest.
Ja.
Det troligaste är, det lindriga är 6 månader. Sen kan man ju också slippa fängelsestraff helt och hållet.
Hans affärspartner, eller någon som även sitter i hans styrelse, va? Är också handhållen.
Ja,
och han
exakt.
Har någonting med detta att göra också.
Ja, för att det som var grejen var ju att man ville först få det till att det här inte hade med fotbollsklubben att göra överhuvudtaget, utan att det här var Kindbergs personliga angelägenheter. Mm. Men så dök det ju plötsligt upp uppgifter från Östersundsposten där en annan person som sitter häktad redan. Kindberg är ju bara anhållen, ska man vara noga med att poängtera. Men det finns en som vi kallar för Sollefteåbon som sitter häktad. Och han ska via sitt företag ha sponsrat ÖFK med totalt 4,6 miljoner kronor, uppger ÖP då. Och rent procentuellt så har 43% samt 54% av företagets rörelsekostnader gått till klubben. Det är alltså nästan hela bolaget, så att säga. Så att där finns ju en tydlig koppling mellan den här härvan och fotbollsklubben Östersund. Men mer än så vet vi inte.
Nej. Vi ska inte prata för mycket ekonomi och sånt där, med tanke på att vi inte vet om han om det kommer gå med en anhåll, om han kommer bli häktad, om han kommer bli dömd, eller vad som kommer hända med Kindberg, det vet vi inte. Men det vi vet är att Östersund ska spela fotboll. I den här omgången som precis har varit så vann de med 2-1, och det var en väldigt efterlängtad vinst. De gick fram till 2-0 och sen reducerade IFK Göteborg genom mixdiskut som har blivit deras målskytt, känns det som. Och där fick man 3 poäng som man verkligen behövde efter 0 mål och 0 poäng. Nu ska man spela en fotbollsmatch mot Kalmar FF i morgon, heter det. Det är ju inte ens en timme tills imorgon när vi sitter här, men det ska man ändå göra. Och om vi struntar i det sportsliga som var just Östersund och IFK Göteborg, och tänker oss att de ska möta Kalmar, det här påverkar ju laget. Det måste det göra. Jag skulle ha svårt att se att man kan gå ut och bara att allting är som vanligt imorgon.
Ja, de ville ju få det till att alltså när journalisterna ställde frågor till spelarna så sa de själva att nej, men det kommer inte påverka oss, men det är väl klart att det gör det. Sen kommer de tydligen ha ett frukostmöte också imorgon där man får lov att ställa frågor, vädra sina tankar kring det här. Så det är väl klart att det kommer påverka. De som drar nytta av det är väl antagligen Kalmar då, som inte lär ha den här typen av funderingar i bakhuvudet. Ja, om inte det dyker upp någonting om Nanne då imorgon kanske.
Ja, det skulle vara det.
Nej, men så att, nej, men det är väl klart att jag skulle bli förvånad om de inte blir påverkade delvis av det här. För att, ja, men det blir ju lite så när det är stort medieuppdåd också. Det syns överallt. Och
han är ju givetvis kopplad, självklart kopplad dit, med tanke på att han går ut på idrottsskala och fotbollsskala och pratar som utåt för Östersunds. Så det är inte så konstigt att Östersund som klubb också blir involverad i det här.
Oavsett vad som händer nu fortsättningsvis, oavsett om Kindberg släpps imorgon, släpps fri kanske, om misstankarna läggs ner eller om misstankarna kvarstår, oavsett vad som händer, så är ju hans rykte skadat i mångt och mycket.
Ja.
Och hur kommer han ta sig vidare efter det här? Han som har varit så frispråkig och öppen i media och så vidare. Hur kommer han bli som person efter det här? Det är egentligen det som är mest vad säger man, intriguing för mig, alltså att se liksom.
Ja, men det är en speciell grej, för att det har ju varit mycket så här, de har ju slagits i underläge och det har varit de mot många andra, de har mött stora motståndare, det har varit det här snacket och hela den här grejen som de har byggt upp runt Östersund. Han har ju varit en stor del som har varit med och byggt det där. Så jag ser också verkligen fram emot att höra och se hur det kommer bli, vad han kommer säga och hur han kommer vara efter det här är över, på hur, åt vilket håll det än går, om han döms eller häktas eller allting bara läggs ner och så. Men, och det gör ju också att det är svårt att analysera, eller för oss att sitta och prata med Östersund som fotbollslag efter 2-1 mot IFK Göteborg, för att det spelar ingen roll här riktigt, för att, eller kanske spelar en liten roll, men det spelar inte stor roll med tanke på det som händer idag. Jag tror att det här kommer påverka dem. Och sen hur prestationen påverkas, det är svårt att säga, men därför är det svårt att säga liksom att det vände här mot IFK Göteborg. Nej, det gjorde det inte, för att nu kom den här smällen, så att den kommer ju påverka dem. Det är väldigt många såna saker som ska bli spännande att se också, hur man kommer uppträda mot Kalmar.
Ja.
Om det blir så att de kanske liksom svetsar samman ännu mer och prestera over the top, vad man tänker sig att de ska göra.
Ja, men precis, för det är ju tråkigt för
spelarna
och Graham Potter och sådär, som äntligen verkade få rätt på schackpjäserna mot IFK Göteborg. Saman Ghoddos var tillbaka i sin vanliga roll där han trivs mycket bättre och där han ser mycket bättre ut också. När han får vara involverad på ett annat sätt i det offensiva spelet. Så att, nej, vi får väl se hur det går. Och inte så långt därifrån så spelades ju en allsvensk match.
Ja, absolut. Vi ska ju börja med det att vi har ju nästan en hel omgång. I Sundsvalls fall så har vi två matcher.
Mm.
Vi har GIF Sundsvall mot Malmö FF 2-2. En match där man var bättre än Malmö. Låg under med 2-1, kvitterade sent efter att Jeremy gjort mål sent, men borde kanske vunnit den matchen. Om vi ska, eller?
Ja, det var ju, där levde ju Malmö lite på sin individuella skicklighet, för att rent kollektivt så spelade de ju inte bra.
En skräpmatch alltså, verkligen från Malmö sida.
Ja, det är ett fantastiskt fint mål av Jeremy till exempel, som egentligen är hans till 100%. Har inte så mycket att göra med att laget spelade fint då. De var ju väldigt besvikna också efteråt, samtidigt som giffarna fick otroligt mycket självförtroende av det där.
Mm. Jag pratade med Frans Brorsson idag inför matchen mot Djurgården, och då sa han det också, att de hade haft möte och diskuterat att det var frustration genom att de inte kunde spela bättre och ha mer boll än Sundsvall. Sen så berömde han ju Sundsvall konstgräs bra bolllag och sådär, men att de ska vara bättre där. Att de inte kom upp i sin nivå. Det känns lite som att de börjar om här. Det sa ju Magnus Persson också, att de haft sina möten, diskussioner, och det känns som att de börjar om inför det. Mm. Så en viktig poäng där för Sundsvall. Och sen om man ser till den matchen som du berörde först på Idrottsparken ikväll inför 3129, där Sundsvall vinner med 1-0, klart i underkant med tanke på alla målchanser som Linus Alenius missar, Wilson nickar utanför och så här, de har ju verkligen lägen här, men de vinner i alla fall med 1-0 Sundsvall. Och tittar man på, vi fick höra när vi satt och tittade, det är Mike Seman som gör målet förresten. Det är ju rörigt, slarvigt försvar av Trelleborg. Jag tycker det ser ut som att de ska kunna rensa undan den här bollen innan, och så ser man får kliva in från höger till vänster, skjuter, och sen är vi Marco på bollen, målvakten i Trelle, på den med högernäven, men den går in ändå. Och det var någon kollega som satt och sa att vi klagade mycket på prestationerna på fotbollsplanen, både jag och Frida. Nu var hon ju supporter till Trelleborg, men hon klagade mycket på, liksom, precis som jag gjorde, på kvaliteten i mycket. Det var mycket possession, men det hände inte så mycket. Eller det var mycket possession ibland, och så var det mycket slide, och man gjorde det svårt, man krånglade till det. Det var nästan så att jag började drömma tillbaka till det här gamla allsvenskan med 4-4-2 för alla lag som ligger under halvan och bara på kanten och bara in, mörsa in i straffområdet. Så det var mycket sådana saker. Sen så första halvlek så var ju Sundsvall bättre än Trelleborg, tycker jag. Men i andra halvlek så var de ju, det var nästan som ett allsvenskt lag mot ett superettan, för att Trelleborg, alltså de klev knappt upp överhuvudtaget.
Ja, alltså det kändes ju, ja, precis som du säger, nästan som att Giffarna lät Trelleborg ha bollen i första halvlek, och sen så satte de igång och spelade i andra.
Ja.
Men jag blir, jag ska vara uppriktig och säga att jag blir väldigt, väldigt orolig för Trelleborgs skull när jag ser dem spela. Jag har sett alla matcher nu inledningsvis och är inte alls imponerad egentligen. Det var väldigt starkt att ta poäng mot Djurgården, det ska sägas. Mm. De trivs ju betydligt bättre i den rollen, där de mer liksom får backa hem, koncentrera sig på organisationen och att försöka vinna tillbaks bollen och liksom köra på kontringar och så vidare. Men jag tycker inte att det finns tillräckligt mycket kvalitet för att föra spelet mot ett allsvenskt motstånd.
Nej, jag håller med. Och sen när de försökte det där du pratade om precis i början av andra och stod kvar, de anföll ju knappt första 10 minuterna av andra halvlek. Det var ju bara Sundsvall. Då var det för dålig kvalitet för försvarsspelet, var för dålig disciplin, för att det är ju rörigt där. Det är dåligt att släppa in det där målet och se vad man skulle kunna rensa vid tidigare tillfälle. Då fallerar man på försvarsspelet där. Och gör man det när det är den starka biten i laget, att vara som mot Djurgården som du är inne på, då blir det väldigt svårt att stanna kvar i allsvenskan. Det är liksom...
Jag tycker väl inte främst att det är klart att de centrala spelarna också ibland brister lite, att de inte klarar av riktigt att trycka till, att de tappar bollet på det centrala mittfältet. Men en sån som Erik Andersson, där ser man ändå att potentialen finns, även om jag tycker att han borde kunna tuffa till sig lite mer. Han måste liksom få en lite högre lägstanivå. Men i övrigt så ser man att det där är en spelare som kan ta stora, stora kliv i år. Och det är ju en positiv känsla. Ja, men på kanterna håller det inte riktigt. Nej. Där finns inte. Och med det sagt så ska jag säga att Trelleborg hade väldigt mycket skador. Mm. Eller har väldigt mycket skador just nu. Och hade gjort väldigt många förändringar i startelvan jämfört med den mot Örebro.
Mm. Man var inne på Hörberg som var 19, han är född 99.
Ja, och han gjorde det faktiskt helt okej, tyckte jag ändå.
Alltså
ja, han
sett i förväntningar. Ja. Några inlägg som var kanske lite väl dåliga, men några inlägg som också var bra. Det tog 72 minuter, slår han ett riktigt bra inlägg som han har blivit mål med.
Ja, det där, man tar inte vara på sina fasta situationer. Vad är det, 2 hörnor av 20 som blir bra?
Ja, jag tror det var 8 hörnor totalt, 2 som blir bra.
Ja, det kändes som otroligt många fler, och man är inte noggrann i sina inlägg. Det håller inte riktigt. Det funkar inte i längden, och det är så fruktansvärt frustrerande att sitta och titta på. Nej, och samtidigt med det sagt, alltså Linus Hallenius sa i Seymours intervju efter matchen att han inte skulle vilja byta ut deras inomhusfält mot något i hela serien. Och det är jättebra att de har fått självförtroende, men där finns ju också bitar att jobba med. i Sundsvall. Om de ska hålla sig kvar, framförallt så måste ju han få lite bättre sikte på de här missarna som han står för. Var ju, det var ju han, något utav, det var ju,
ja. Det var riktigt dåligt av Hallenius, sa det. Han skulle ju, han har ju det här friläget. Han är sopren på 25 meter, har tid att sikta in sig, och han har den här andan när det träffar ribban, han kan gå fram och bara nicka in den. Men han har liksom ingen vad ska man säga, målkila överhuvudtaget i de lägena. Och Wilson har bara nickat bollar till höger och vänster så här. Jag tycker att Batanero är en bra fotbollsspelare, vi pratade om han här, men han är också slarvig tycker jag. Han slår bort flera bollar idag, han försöker liksom spela på ett, men idag var han inte tillräckligt bra. Jag tycker också att han spred en del dynga. Så även om han är nöjd här nu, så håller jag med om det ska, alltså, mot ett annat lag här och slarva bort så här mycket målchanser. Så.
Ja, och det fanns ju lite de tendenserna hos honom förra säsongen också. Ja. Jag minns en match de hade mot Sirius, jag tror det var kort innan det här sommaruppehållet, eller kort efter, jag kommer inte ihåg. Och då vet jag att han också missade ett par lägen, och det slutade med att Sirius vann den matchen. Så det kan ju bli ödesdigert och sumpa för mycket. Man måste ju se till, särskilt när man är ett lag av den typen som kanske inte får oändligt med chanser heller, då måste man sätta dem. Så att nej, vi får väl se.
Det går missa mot Trelleborg när Trelleborg ändå inte, jag tänker på alla de här inläggen som Tideman hade. Han måste ha haft en 3-4 inlägg på sin kant som bara gick rakt till Eskelinen. Det var liksom inte alls den kvaliteten. Det var flera gånger där Erik Andersson använde sin vänsterfot. Han kom ut på kanten, han bara kunde löpa med och ta med sig bollen. Och så liksom gick han runt och så hade han möjlighet att slå de här inläggen. Och de var för dåliga varenda gång. Så jag kan köpa det med ett inlägget. Och så Hörberg då, så tog 73 minuter innan det kom ett riktigt inlägg. Och så har du alla de fasta situationerna. De lägger ihop alla dem. Och så tänker man alla situationer där du har möjlighet att slå in i boxen, och så är det för dålig kvalitet så många gånger. Då är det väldigt svårt att göra mål. Då måste du verkligen vara 100% när du får en chans. Och det var han inte. För när han fick den av, vem var det som slog in bollen i straffområdet? Hymmet, den chansen han fick i slutet. Han tog emot den snyggt, men han sköt precis över. Liksom. Det var väl det läget han hade.
Ja, var det Brannefalk
som spelade in? Nej, han hade det i första halvlek också. Ja. Han hade det kanske det bästa läget. Han hade ju typ de bästa lägena.
Då tror jag det var Brannefalk som...
Ja, det var det i och för sig. Ja, det var det. Det är sant.
Nej, men vi får väl se. Nu gäller det ju för dem att försöka komma på banan. Och jag, ärligt talat, det var någon som frågade mig, men vad ska TFF göra? Och i nuläget vet jag inte ens var de ska börja. För att det här kommer inte hålla om de inte gör någonting åt detta snabbt.
Nej, de åker ju med det. Ja, det håller jag med.
Det är tungt att säga, men...
Ja. Men om man ska höja lite spelare, jag tycker Gall i Sundsvall, han var rolig att se när han utmanar på det sättet och kör på. Det känns som att han har en del självförtroende i kroppen. Han kunde lätta nätet. Jag tyckte han var piggan och utmanade liksom försvaret. Det gick runt flera gånger. Eskelinen tycker jag är en rolig målvakt, för att han försöker alltid hitta en adress med sina fötter. Det är inte bara att han tjongar, han försöker verkligen spela. Tycker jag också är rätt roligt att se. Sen har Myrestam också varit bra de här matcherna som har varit på slutet. Så att, nej, men det finns väl en del där, men samtidigt så måste man ju sätta sina målchanser när man får dem. Hallenius ska inte bränna så mycket, då blir det inte roligt i längden alls.
Nej, jag är ju lite förvånad, på tal om Eskelinen, att det är han som är första
val. Ja, det är också. När de har, när jag ser honom så jag gillar ju det, för att han gör bra räddningar idag.
Men när de har en landslagsmålvakt typ, alltså i sin trupp, Alireza Agigi, han var ju en av allsvenskans bästa målvakter i höstas i alla fall, tyckte jag. Så senare delen av allsvenskan. Så det är imponerande ändå.
En annan sak kommer jag på nu. Jättemissan av Olsson också i Trelleborg, när han står där inne och fritt och nicka, serverad av Wilson efter en av hörnerna. Han
fast det där var ju helt obegripligt. Jag har aldrig sett den.
Men det är sjukt ändå att de får de målchanserna, även om de egentligen inte spelar bra. Men det kanske är också för att Sundsvalls försvar är...
Ja, men det är ju det som känns hoppfullt ändå, att det finns ju tendenser när det faktiskt är bra. Man måste bara plocka fram det mer. Alltså det måste ske betydligt oftare under 90 minuter.
Det kan inte vara 5% av 90 minuter. Liksom.
Nej, det går inte. Typ, det går inte.
På tal om Linus Hallenius, vi pratar mycket, han har varit i Hammarby. Där gjorde han ett fantastiskt mål och hade en utlandskarriär som inte var så lyckad. Och så har han börjat om någonstans där.
5 plus segway.
Och när vi hade förra podden så struntade vi ta IFK Göteborg mot Hammarby. Och jag känner väl att vi får väl kanske prata lite om den matchen inför 15467, även om jag tror att de som håller på både Göteborg skiter lite i det för att det har gått två förluster sedan dess, och de som håller på Hammarby, de har med om något annat som var trevliga. Men hur som helst så var det en fotbollsmatch egentligen, om vi sammanfattar det. Jag tror att du håller med mig, som egentligen inte något av lagen var sådär jättebra, men Hammarby var mindre dåliga än Göteborg och hade lite mer vilja att kanske vilja skapa målchanser, hade lite fasta situationer, hörn och annat i andra halvlek, som gjorde att man till slut fick in ett riktigt skitmål av Jelena Mad sent i matchen när han fick med sig 3 poäng. Så det var riktigt, riktigt trist match med ett riktigt skitmål som avgjorde.
Kan man inte säga att det var en extrem kontrast gentemot matchen mot Brommapojkarna?
Verkligen.
För Hammarbys del.
Ja, för Hammarbys del. Hammarby vann ju den andra matchen inför 20 000 med 4-0. Vi var där båda två. Och det var trevligt på många sätt. Ja.
Och lite frustrerande.
Ja, faktiskt. Nu är vi ju helt opartiska journalisterna vi är där. Så det var nog inte så trevligt för de 28 BP-spel. Det var fans plus spelare. Som gick därifrån med 0-4 i baken. Men det finns jättemycket att prata om där egentligen. Man kan liksom snacka om Imad Khalili som kom till Hammarby och spelade 6 matcher från start 2015, 3 stycken 2016, inga från start 2017 och var petad, eller inte ordinarie ska jag säga, i BP 2017. Och nu 3 matcher in i 2018, gör 2 mål i en 4-0 match mot BP och är given i en startelva och jobbar både offensivt och defensivt jättebra och trivs superbra. Vilket är så här. Ja, jag vet inte.
Det var svårt att sammanfatta den här matchen i. Jag försökte skriva en krönika. Jag visste liksom inte ens vad jag skulle. Ska man fokusera på att Hammarby helt plötsligt leder allsvenskan och har gått klint liksom, 3 raka matcher? Eller ska man fokusera på Khalili som helt plötsligt från ingenstans poppar upp? Eller ska man fokusera på att Erkan Sengin har gjort sin debut? Det var svårt att veta var man skulle börja. Det var ju en oerhört bra kväll om man är Hammarby-supporter i alla fall. Det får man ju säga. Men det var ju, de gjorde ju bra också. Kanske inte den första delen av den första halvleken, men efter ett tag så märkte man riktigt hur den här aggressiva pressen, hur det här slitandet från framförallt Nikola Djurdjic, som jag tyckte han slet ju som ett djur.
Ja, verkligen. Han var överallt.
Och Muamer Tankovic jobbade hemåt. Ja. Alltså bara en sån sak. Alltså allt det här gav till slut utdelning. Och det är ju så 1-0-målet kommer till. Borges måste jag säga. Han har fortfarande lite brister i det defensiva spelet, men i det offensiva spelet ser han väldigt pigg ut.
Jag tycker det var en smart utnyttjande också. Jag kommer ihåg när vi satt och tittade på matchen i början, så känns det som att de lät Marcus Gustafsson få några meter så här, och man skärmade inte av honom. Men sen när de förstod att BP skulle trilla boll så pass mycket som de ändå skulle göra, oavsett var de var på planen, så känns det som att de satt in den här pressen som du pratade om. Och sen så kom BP så pass långt ner så att Gustafsson kanske var den som pressade längst fram, och då var man typ halvvägs in på egen plan halva. Och det är väldigt långt upp, och då blir det väldigt naivt om du ska liksom klappa boll hela vägen därifrån upp. Du slår liksom aldrig egentligen den långa. Du kanske slår den långa 3-4 gånger från BP, och så tappar de boll när Hammarby pressar bra, så skapar Hammarby målchanser, det blir obalans, det blir osäkerhet, man faller längre ner, sen får man utdelning och sen bara spricker hela skiten för BP.
Erik Omondi var väldigt ensam där uppe. Ja. Han sprang, han försökte. Men det hjälper inte så mycket om man är helt ensam.
Nej. Och det känns så naivt att hålla på och knacka boll framför eget straffområde på det sättet, när man märker att vi tappar ju boll här gång på gång på gång. Vi måste söka dem lite längre, och det måste vara mer än 3 gånger på 90 minuter. Det kan inte bli så när man stod med Gustav Sandberg Magnusson och Brandeborn efteråt. Brandeborn vill inte avslöja deras matchplan, för han tänkte att de tar den till en annan gång och testa igen kanske. Jag tänker, varför vill man ha 0-4 matchplanen med sig? Men det kanske man vill. Och sen Sandberg Magnusson, han var bara liksom trött på det och ville lägga det bakom sig, vilket jag kan köpa. Och Pimenta tyckte jag att det var liksom en otroligt dålig nivå i andra halvlek. Det har jag inte hemma på liksom en allsvensk fotbollsplan, och det kan jag också köpa. Men det var väldigt naivt. Och sen så vill inte jag heller, det sa du så bra när du började, att man inte ska ta bort ifrån att Hammarby gjorde det bra. Men jag vet att om man läste din krönika om att det här med att man skulle njuta, jag sa det också i något tv, tyckte att man verkligen ska njuta av det här, för att Hammarby kommer inte ligga där uppe hela tiden, de kommer inte vinna SM-guld, men det tar inte ifrån att de gjorde en bra fotbollsmatch här. Det gjorde de verkligen, men jag tror ändå inte att de kommer vinna, för att man ska också ta med sig att BP var svaga här, även om Hammarby var väldigt, väldigt bra. Men man fick med sig det där och så fick man den där skjutsen hela tiden i allt man gjorde. Man fick utdelning i allt. Khalil gör två mål. Hamads passning till 2-0 är jättesnyggt. Sen så slår Paulsen en långboll där försvaret ju bort sig i BP. Hamad rundar keepern och gör 3-0. Och sen kommer 4-0 målet av att, vad heter han, målvakten Petric springer ut, glidtacklar, det var det han gör, på Padibos och studsar bollen in. Och Kennedy Bakayoko liksom, de står upp när han går in, vilket de ju alltid gör och sjunger Kennedy-låten och sådär. Och Akansengin kommer in och han är inte speciellt bra, tycker jag inte. Han gör någonting, sen tappar han bollar sådär liksom.
Men det var det ingen som brydde sig.
Nej, det var ingen som, han fick också stående ovationer. Det ska han ju få för att han kommer tillbaka. Och det var liksom, det var faktiskt så feststämning på Tele 2. Det var alltså sånt jävla tryck och det var ändå bara 20 000 i och med att det bara var 28 BP-människor. Så det var verkligen en kväll. Tänk att det hade kanske varit omgång 28. De hade vunnit SM-guldet. Du hade känt som den perfekta kvällen. Men det här är omgång 3.
Men de har ju suktat så länge efter den här känslan. Ja, det är ju därför. Ja. Helt plötsligt så känns det som att där är någonting på gång. Alltså, det är ju så att de måste ju passa på och njuta. Sen måste vi ju berätta om Erkan Sengins appearance i mixade zonen efteråt när han, efter många om och men, han ville ju inte gå ut först. Nej. Han stod innanför, vi står ju som i ett litet rum, vi får ju inte gå in i spelargången.
Sen är det två gånger vid varje sida så.
Ja, men precis. Och hade han ju försökt, han hade inte försökt smita, men han hade inte hittat ut. Så han hade försökt att gå ut genom ett annat håll och då hade han blivit instruerad, nej du måste gå igenom och prata med journalisterna. Och då stannade han till precis innanför glasdörrarna och kikade ut så här. Och då
han gick ju fram först när det var öppet. Sen gick han tillbaka och tog på sig huvudet för att han såg att alla stod med Johan Hamad. Så tänkte han att jag står kvar här typ. Alltså.
Ja, och försökte smita. Men det gick inte så bra. Vi kastade oss över honom för att höra vad han tyckte om allsvensk fotboll. Och han var ju inte jätteimponerad.
Nej. Det är konstigt att han gick från att liksom hylla Norrköping som ett superlag som kanske ett av de bättre han har mött i allsvenskan. Vi kommer få det jättesvårt. Till att såga alla han har mött sen i allsvenskan. För det var ju genrepet. Så han har verkligen bytt inställning. Så då har de ju slagit Sirius, IFK Göteborg och Brommapojkarna. Och det är klart att det är tre lag som på förhand inte ska vara med speciellt högt upp. Även om Göteborg har en målsättning som topp 6 så ser jag inte dem mycket högre än 8-9.
Nej, sen var väl Blåvitt det lilla undantaget ändå där han la till lite grann. Han menade främst Sirius och BP enligt honom själv.
Sen är jag ju beredd när jag sitter och kollar på våran tippning då. Vi rosa experter som vi kallas på Sportbladet.
Helt sjukt kallas det.
Ja, så har vi lagt, eller rosa profiler, så har vi lagt Hammarby typ som bäst, som 8. Och det kanske vi får käka upp. Vi kanske får räkna med att Hammarby kommer ligga lite högre, 5-6 någonstans. Skulle de komma ännu längre så är jag väldigt, väldigt imponerad. Men 5-6 tror jag ändå de klarar. För att just det där som man ska belysa här, som verkligen sitter. Det gjorde, alltså, när de gick ut och liksom vann derbyt mot AIK förra året med Jakob Mikkelsen så jobbade de absolut som ett lag. Men då var det ofta så här punktinsats, en match där, en match där, och sen kanske det var 2-3 matcher som var lite, men sen så följde man ändå tillbaka på hösten och så blev det inte så högt upp. Nu känner man det som du var inne på där, att Khalili var hemma, jag kommer ihåg, han var inne i straffområdet och rensade nederdel med straffpunkten någonstans där på ett inlägg. Djurdjic var ner och glidtacklade med liksom hörnflaggan i andra halvlek. Eller i första halvlek, i slutet av första. Och sen har du Tankovic som var långt, långt ner på egen plan halva och slet. Och det var jättemycket sådana grejer. Och då jag pratade med Hamad om det efteråt. Och då sa han verkligen att vi har fått upp det som ett lag. Alla fattar att vi måste slita för det här. Och folk förstår det här direkt på något sätt. Så det känns som att de verkligen har... Ja, det funkar så jävla bra.
Och det är så häftigt. Det är nästan så att jag får lite gåshud. För när jag träffade Stefan Billborn i januari någon gång, alltså det var inte speciellt långt efter att han hade blivit huvudtränare, så vet jag att han sa precis den meningen att ja, man måste ju få de här spelarna att förstå att de måste jobba hem också, och det är inte det lättaste. Nej. Men han har ju verkligen, han har ju lyckats ju på ganska kort tid. Man känner ju verkligen att spelarna har förtroende för honom på ett sätt som är oerhört imponerande. Sen pratar han ju själv om det också på presskonferensen, att han har en ganska stjärnspäckad bänk också. Eller stjärnspäckad, men han har en väldigt bred trupp att tillgå. och en Sandro Svensson som inte är första valet. Får vi se hur länge man kan hålla honom nöjd. Men så var det ju som Billborn sa. Nej, men precis. Så det var ju som Billborn sa, att så länge man vinner så är det ju svårt för spelarna att motsäga sig det. Men skulle det börja gå dåligt, ja, kan det kanske börja knaka i fogarna hos, hos vissa spelare. Men
och det är svårt att säga att de gjorde fel när de skickade Micke sen efter 3 omgångar av det här året.
Det är väldigt svårt.
Ja, det är ju helt omöjligt. Det ska bli kul. Men de kommer ju sättas på prov. Junior gör ju ett jättejobb också.
Ja, verkligen. Han ska man hylla. Alltså.
Ja, jag såg faktiskt att både i våran bibel och i Expressen-bibeln. Vi har inte satt några betyg överhuvudtaget. Så får han bara 3+. Eller 3 getingar.
Och det ändras nog till nästa år.
Ja, han är ju en 4. Skulle han fortsätta så här och de skulle komma topp 2, så är han ju typ en 5. Jag tycker han har varit svinbra i alla matcher. Jätteviktig för deras balans. Och sådär. Så att, nej. Sen kan det vara så, han har stjärnor i laget, sa det Billborn. Han har eventuellt en VM-spelare. Det beror på vad Janne tycker. Jag kommer ihåg i januari, där jag var på Abu Dhabi på januari-turnén. Och så pratade jag med Hamad då, och då sa han att han hade tränat extra jättemycket. Han hade kört med en coach uppe i Stockholm som han har kört med tidigare, och han var inställd på att spela VM. Han var jättehungrig och jag tyckte att han var bra i januari-turnén, men man tänkte det är långt kvar och du vet, han ska visa så här. Så tycker jag han var lite småseg under försäsongen, så lite sömn ut ibland. Och sen har han kommit in här liksom och tryckt in 5 bollar på 3 matcher. Han gör hattrick i första matchen, vilket var helt surrealistiskt. Och sen så bjuder han på passningar och han är liksom, han är verkligen i flowet nu. Och så har Janne gått ut också och kommenterat att han är en av spelarna, att han tittar på honom. Han har inte kört Zlatan-taktiken när det är så att, ja, sen har ju Zlatan sagt nej, så det är en helt annan sak. Men han har nu valt att kommentera Hamad. Och det tycker jag ändå säger någonting. Och nu ska han titta på Gille på torsdag. Det här ska ju bli extremt spännande att gå dit och se den matchen och se om man kommer vara så här jättebra då liksom.
Ja, det är ju du som kommer ta cred för, alltså, om nu Hamad kommer med till VM-truppen. Du som har hyped, som har lyft den här frågan. För säga vad man vill, man pratar mycket om Zlatans PR-team, men Hamad, han sköt den där PR på egen hand.
Alltså, jag kommer jag skulle dra första aprilskämtet med att Hamad skulle till VM. Det sa ju den här podden för 3 veckor sedan. Ja. Och nu kommer det, nu är det igång. Alltså, den komla tidigt där. Jag vet inte varför jag började prata med honom om den då i januari-turnén. Men det var väl en sån här klassisk grej som han gjorde. För att vi är ju på januari-turné och det är liksom.
Men jag menar, ju fler gånger man hör det sägas, desto mer
tycker man att det känns helt okej.
Ja, alltså det är som att det växer på en liksom.
Men sen borde ju på vem han ska peta. Jag flummade någonting om Rodén där i tv-tycket direkt efter matchen. Det blir lätt så när man har pulsen och så. Om man tittar på han tar ju inte Viktor Claessons plats. Han tar ju definitivt inte Emil Forsbergs plats. Och Ken Semas plats är också väldigt svårt för honom att ta. Mm. Och då är det Jimmy Durmaz kvar. Jimmy Durmaz spelar inte, men han har massvis med landskamper. Han har varit med förr, han vet vad som gäller. Han har till och med varit straffskytt där för ett tag sedan. Och så. Sen är de ju jättebra polare, vilket gör det ännu roligare och så. Sen är frågan, okej, vissa andra spelare skulle han kunna gå före. Typ Rodén. Om nu Rodén är en VM-spelare. Är Rodén en VM-spelare? Alltså, vad vet vi? Det vet vi inte i nuläget heller. Så att det är svårt vems plats han ska ta. Men jag tycker inte att han petar Claesson, Sema eller Emil. I så fall så skulle det vara Jimmy Durmaz för att han inte spelar.
Ja, och det känns helt orimligt att det skulle hända.
Ja, med alla de landskamperna i ryggen. Att, ja. Vet, så här, jag kan tycka så här, och då kan man sitta och säga och prata om att ja, men det är inte de spelarna som gör, det är inte Durmaz som gör att vi har gått till VM. Nej, det är det inte. Det är 13-14 andra spelare som kanske gjort de flesta matcherna. Det är Durmaz, jag vet inte hur många han gjorde. Han hängde, han har väl ändå bidragit en del. Men det är inte så mycket som Emil och sådär.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eller Claesson eller Jakob Johansson eller andra spelare så här. Men det är jävligt viktigt, ursäkta att jag svär, men att man också behåller den här balansen i truppen. Nu säger jag inte att de spelarna som kanske är lite utanför svåra att hantera, men Janne och Wettergren, de är ändå vana vid vissa av de här spelarna och känner sig i klubblag, det är lätt att ha dem med. Och du vet såhär, John Guidetti var ju med i det här landslaget utan att knappt spela, utan att göra mål på flera månader, men han funkar i gruppen. Och varför då gå in och byta massvis med spelare bara för att?
Skulle det kunna vara så att Hamad kan rubba gruppdynamiken?
Nej, det kan han. Nej, han är ju inte absolut en sån. Men det är just det att man skulle kunna. Det är många som kanske kan börja diskutera att ja, den där spelar ändå inte, då ska han ut. Att det är lätt att liksom byta spelare bara för bytandets skull. Att du kan byta ut liksom Johan Larsson för att, eller någon annan liksom, du vet, bara för att det finns någon som spelar i ett bättre lag någonstans liksom, eller ja. Ja. Du spelar Johan Larsson i Brembo, som kanske var ett dåligt exempel, men det finns ju folk som inte spelar så.
Jag har oerhört svårt att se att det skulle komma några överraskande val till Jan Anderssons trupp. Han är inte den typen av tränare. Han har varit väldigt konsekvent med vilka han har valt.
Ja.
Så att om det inte blir några skador, för då blir det en annan sak. Då måste han ju förändra. Men i övrigt så tror jag att det blir en ganska så icke-överraskande trupp.
Sen tror jag faktiskt att tvärtom, jag förstår att du var sarkastisk med frågan, men Johan Hamad är verkligen en sån spelare som skulle kunna gå in i den truppen och vara helt perfekt. Han skulle ju liksom smälta in. Vem du än pratar med som har träffat Johan Hamad, det finns ju inte ett ont ord att säga om honom som människa liksom. Han är ju supertrevlig så jag tror inte att det skulle vara ett problem att få in honom i truppen. Sen är det som sagt, man får väga kvalitet mot varandra och form hit och dit och sådär, och då blir det väl en sån som Durmaz eller en annan typ av, jag vet inte vem det nu skulle vara liksom. Det är svårt att säga att han skulle peta Hiljemark till exempel. Hiljemark är central, mitten. Och Hamad, jag vet inte om man tänker sig honom på en kant med en central mittfältare. Svårt att säga att Janne skulle se han som ett sånt alternativ. Men det kanske han gör.
Det kan vi ju bara nämna i förbifarten också, att det trots allt bara är en allsvensk spelare i VM-truppen så som det ser ut i dagsläget. Vilket är ganska anmärkningsvärt.
Absolut. Nej, men det är känslan. Jag vet inte om du tror att Janne ser Hamad i så fall som en ytter. Eller som en central. Jag känner känslan av att det skulle vara som en ytter.
Ja, det får väl jag också känslan av.
Men sen har vi ju massa problem centralt.
Det har vi, men jag tror ju samtidigt att det finns en anledning till att Janne gärna vill spela en sån som Sebastian Larsson som central mittfältare. Han värderar den där erfarenheten som Seb har högre än att det kanske inte är hans mest bekväma position. Så att, nej.
Men det är ju verkligen en spelare som vet vad han gör i landslaget. Han har gjort en
par landskamper.
Ja, nog om Hamad, men absolut. Jag håller med om att det känns mer och mer som att han skulle kunna få komma med ju längre och ju mer man hör ämnet. Vi kan ju inte prata i den här podden utan att nämna derbyt på nationalarenan, Friends Arena.
Det var inte det lugna derbyt, utan alltså mot Brommapojkarna.
Nej, exakt. Det var det som drog drygt 30 000 mellan AIK och Djurgården. Ett derby som det var ombytta roller från derby till kuppen, där Djurgården gjorde allting rätt och stängde av ytor och gav dem ingen tid och var med 2-0 och det var disciplinerat och jättebra. Och AIK hade stora problem att anfalla, så blev det något helt annat här. Det blev en tidig skada på Kerim Rab till pressspelet. Fallerade fullständigt i första halvlek. I andra såg det bättre ut. Och vi hade det där tidiga målet om Rasmus Lindqvist. När AIK gör det här som de är så bra på. De liksom överflyttar på en kant så att du öppnar upp till den andra. Så du kan slå den där på Lundström. Så bara drar han som trumpinna fram så här. Och så gör man det där målet. Och sen i första halvlek är ju som... det är en väldigt enkel resa för AIK. Djurgården är alltså flera meter ifrån i pressbete. Det finns ju inte. Och Badjo Tini är usel halvvek. Och sen är det lite bättre i Adde. Förutom då precis i början när Jonas Olsson nickar ner den där. Olyckligt eller dåligt, då får man värdera själv. Och sen så tar Rick till Goitom och så tillbaka till Rick. Och så är det 2-0 och där är matchen över. Det fanns liksom inte en promille i mig som kände att men Djurgården kanske kan komma tillbaka. Liksom.
Nej, det var väl allt det där de gjorde så himla bra i förra derbyt i kuppen. Inget av det fungerade ju riktigt. Och det är ju ofrånkomligt att komma tillbaka till att Merapti betyder väldigt mycket för Djurgårdens defensiva spel, vilket är väldigt konstigt. Och jag tror Simon Bank, vår kära kollega, skrev om det också, att det känns oerhört konstigt att säga att en anfallare är så himla viktig för det defensiva spelet, men ja, det var ju faktiskt exakt så det var. Jag tänkte på det också, jag var på Karlberg idag efter deras träning och slogs av vilken känsla av harmoni som flödar genom hela träningsanläggningen och hur alla spelarna verkar vara på så himla gott humör och det är liksom så god stämning och allt är frid och fröjd. Det känns oroväckande bra i AIK just nu. Man är ju så van att det oftast stormar lite grann, men nu har de har liksom inlett på ett så pass tryggt sätt att det verkligen känns, nej men det känns lugnt på något sätt. Det känns väldigt, väldigt harmoniskt. Trots att det ändå blev ett derby som var väldigt känslostormigt. Vi måste kanske nämna Jura där.
Ja, vi får komma dit. Men andra halvlek så Djurgården skapar ju en del, men för min del kändes det mycket som att AIK stod upp där och hade inte så svårt att liksom reda ut den stormen och försvarade sig bra. Och så jag träffade Felix Beijbo idag och då tyckte han väl att de eventuellt skulle ha en straff när antingen Harris går omkull eller när Lundström tar med hans. Men hans situation är alltid så 50-50 för mig. Så jag tycker alltid man kan säga att det kan vara straff, och sen kan man alltid säga att det inte ska vara straff när det är hans. Det är ju som med den förbannade regeln någonstans. Så att, han var ju lite inne på det, men i det stora hela så var han väldigt missnöjd med deras första halvlek och så. Sen andra halvlek då så avslutas ju på ett väldigt speciellt sätt. Jura kom ju in, den här inlånade anfallaren, och han är ju på planen 15 minuter, går ner utanför straffområdet, ställer sig upp, sätter sin panna mot Daniel Sundgrens, eller skallar Daniel Sundgren, man får välja själv vad man säger där. Sundgren ramlar om kull, det blir rött kort direkt. Och Jura går ut och Sundgren får vara kvar. Och sen så kommer det lite efterspel där Jura tycker att Sundgren filmade, att Sundgren skrattade åt honom och att liksom, det har inte hemma hans beteende alls. Han var ju inte alls nöjd med vad Sundgren höll på med. Och sen när du började prata med Sundgren så var han medgav att han hade förstärkt för att få honom utvisad.
Ja, det ska väl sägas också att Sundgren, han kom ut och han var väldigt, det såg inte ut som att han precis hade vunnit ett derby. Han var väldigt sammanbiten och det fick ju sin förklaring sen också att han hade fått motta väldigt många tråkiga kommentarer från diverse håll och sådär, och kan man väl inte helt nöjd över det. Men man märkte att när man ställde 10 följdfrågor på den här situationen med Jura så insåg man ju att ja, han erkände att han hade förstärkt, men han menade på att han hade nuddat, så att säga, att han hade liksom, pannorna hade varit ihop, men han sa, det är ju klart jag förstärker, det gör Messi också.
Han är Messi då, bara.
Ja, och absolut, för alltså cred till honom för att han
är ärlig
och vågar säga det. Och även cred till Jura, som det märks att han inte har varit i Sverige speciellt länge. Han kommer liksom ut som ingenting i mixade zonen.
Typ bara
ställer sig och börjar snacka öppet som helst. Det hör inte till vanligheterna. Väldigt ofta så får man ju dra saker ur spelarna om man ska få någonting. Och ibland händer det till och med att de smiter förbi. Så att det är... Nej, det är kul med lite känslor också. Med tanke på att det inte var så mycket skönspel på planen så kändes det som att man ville ha någonting mer, och det fick man ju där också på något sätt.
Det ska vara cred till Jura och Frans Brorsson, det är de som gör sånt. De ställer sig och pratar med folk och sen är det andra som går.
Rakt upp och ner.
Ja,
Brorsson, inga konstigheter.
Brorsson hade inga problem med det heller. Så att, nej, men det var ju ett speciellt derby. Sen var det här med att han hade fått mycket hat från folk när han hade varit sjuk där med lungan eller det. Och då han hade väl fått mycket skit för att han inte skulle komma tillbaka och med det ena med det andra, och då la han upp den här bilden när de satt på den här bananbåten och det var en passning till dem och sådär. Och det kan man förstå om man vill göra, om man har hört mycket. Sen så är han väl inte den första som får det, för jag såg massa kommentarer på Twitter om att vad det är andra som har fått det. Men jag tycker ändå att man har rätt att yttra sig i det läget. Alltså, hör folk av sig, får folk fan vara med på att de får tillbaka sen liksom. Man kan inte hålla på och skicka massa grejer till någon spelare på Twitter och Insta och inte sen räkna med att spelaren ger tillbaka. Det är fan ingen engångs kommunikation. Jag hatar det där med att folk tror att de bara kan spy galla över någon människa, liksom spelare eller artist någonstans genom något sociala medier. Sen så när artisten eller spelaren säger någonting tillbaka, då är det sånt jävla fel på dem.
Ja, och sen var det ju lite, när vi ändå kör på här så kan vi köra på fullt ut. Ja. Jag reagerade lite på att det var folk som hörde av sig, det var ju vi två som hade bylines på den här artikeln, att det var folk som hörde av sig till oss och tyckte att, ja men kan inte skriva om att Krim Rapti fick jättemycket skit eller hat efter hans korsbandsskada från AIK och säkert Hammarby också. Men det var inte det som var grejen här.
Nej.
Alltså att grejen här är att Daniel Sundgren själv väljer att prata om det här hatet. Hade Karim gått ut och velat prata om det här hatet, då hade vi skrivit om det där också.
Ja.
Det är liksom, man måste skilja på äpplen och päron lite grann. Och i Daniels fall så får man ju komma ihåg att han är ju en enorm vinnarskalle. Det sa ju Per Karlsson nu senast när jag pratade med honom också, just det där med att att det är en av hans främsta styrkor. Han är dels duktig på att ta instruktioner och ta dem på ett väldigt ödmjukt sätt, men även att han är en så fruktansvärd vinnarskalle, så att det, man får liksom vänja sig vid att när han kommer ut där, då är han full med känslor och då bara kör han.
Ja, exakt. Ja, jag håller med om det. Man måste, det är olika situationer. Om någon menar han blir skadad, om man pratar med dem så skriver man ju. Jag vet att jag skriver text om när John Guidetti pratar om, har du inga haters så har du inte lyckats liksom. Det är för att han, man skriver för att han väljer att prata. Om man inte pratar, det är väldigt svårt att skriva.
Vi kan inte dra ur
det. Det kan man inte, vill inte snacka om det, så vill.
Otroligt märkligt.
Ja, det är det verkligen. Ja, är vi klara där med David? Det var väldigt mycket det David, har vi glömt någonting? Man vill ändå hylla några spelare. Jag tycker att Milosevic var hans tredje match. Jag tycker att han var väldigt bra i det han gjorde. Kristoffer Olsson, han får IT som han får i första Alex, och han blir som, han springer runt som någon, jag vet inte, jag tror Bank skrev som att han spelade FIFA, alltså som en FIFA-gubbe liksom, gör lite vad han vill. Vilket är härligt att se. Jag tycker Goitom var bra igen. Tarik också bra fotbollsspelare. Jag tycker Nabbe klev ett steg bakåt efter Malmö-matchen. Tycker inte han var lika bra.
Snyggt mål av Rasmus Lindqvist.
Ja, verkligen. Också ja, det är bra gjort. Djurgård den, vilken var bra i Djurgården? Tino var det inte. Harris tycker jag var bra. Han försökte verkligen.
Det gjorde han verkligen.
Det gjorde han. Ulvestad vann inte lika mycket bollar och var inte lika dominant som han var i Cup-derbyt, men han var ändå bra, får jag väl ändå säga, även om de låg lite långt ifrån i pressen. Men det blir också konstigt om Tino och de inte sköter pressen längst fram, så blir det väldigt jobbigt för Karlström och Ulvestad om de ska liksom pumpa fram och tillbaka sig. I tomma intet.
Ja, sen får man säga att Adu gör ju ett hästjobb på många sätt.
Ja,
han gör ju att Kristoffer Olsson får lite fritt spelrum så där, och kan se ut som en FIFA-gubbe eftersom att han tar det defensiva jobbet. Han gör det på ett väldigt, väldigt anonymt sätt. Det märks kanske inte av riktigt, men han gör ju fantastiskt mycket.
Ja. Sen tycker jag Beimo var bra med. Jag tycker han vann kampen mot Bahoui, även om han hade mycket att göra där på kanterna. De är överlappade, så det blev svettigt några gånger med Lindqvist och Bahoui. Det var väl nästan, jag vet inte om han, om det var det kanske lite han som låg fel på, det var väl kanske han som låg fel på Lindqvist-målet. Han låg för centralt, han skulle kommit längre ut om han inte hann hem. Så att, men annars tycker jag han gjorde bra med Bahoui. En spelare som oftast belyses för sina offensiva kvaliteter, Beimo, men jag tycker ändå att han är en defensivt duktig ytterback.
Och nu, oftast. Ja, precis. Och nu ska liksom Djurgården, det blir ju inte enklare nu, för nu ska man möta Malmö FF. Liksom. Och det var väl lite frågorna, särskilt till Jonas Olsson efter matchen, styrdes ju in lite på det här. Ja, men hur kändes kroppen egentligen? Mm. Kände du det 100%? För att de flesta såg ju att han gjorde ju ingen 5+ match direkt. Och då gick ju tankarna onekligen till Marcus Danielsson, som har inlett väldigt lovande och till och med bästa interna målskytt.
Han gör ju 100% av Djurgårdens mål.
Han gör ju det. Men det är ju svårt att peta en lagkapten också. Det är ju väldigt, väldigt svårt.
Ja, det finns jättemycket. Man skulle kunna sitta och prata väldigt länge för hans snack till Djurgården, men det finns så mycket. Men jag tänkte, vi får, för det, vi har ju skadorna på Bachirou och Erik Larsson, och det är Traustason, och det Vem ska sköta pressspelet i Djurgården? Blir det Kevin Walker som jag tror att det blir? Och, alltså hur formerar man? Blir det som du sa Daniel Son eller Olsson? Spelar Tino eller Bad? Alltså det finns så mycket grejer att prata om. Men vi får väl ta det efterhand. Vi får helt enkelt vänta ut och snacka om det sen.
Förhoppningsvis så har man lite svar på de här 1 miljard frågorna som man känner att man har inför det mötet.
Mm. Sen hade vi IFK Norrköping som besegrade Kalmar med 3-1. Programenlig vinst ska det ju vara på förhand innan man går in där. Norrköping är stora favoriter, det ska de vara. De vinner med 3-1. Det är Jakobsen, Moberg Karlsson och Jordan Larsson 90+3 sparkar han in. En viktuell mode ledningsmålet för ett Kalmar som jag ändå tycker har startat den här allsvenskan bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Tycker ändå att de har imponerat lite mer i spelet. Och när Rasmus har varit med så har han ju varit bra det lilla han har spelat. Och jag tror ju som sagt, du var inne på det innan, jag ville bara få in det igen, att jag tror att de kommer verkligen tjäna på att Östersund kommer ner som de gör. Och därför tror jag att man kan, ja, man kan nog definitivt ta en 3 mot Östersund, det tror jag. Med tanke på hur det har sett ut. Och Norrköping blir väldigt intressant att se mot Hammarby. Norrköpings favoritarena nästan, till ett arena nästan. Som
första riktiga testet för Hammarby.
För Bayern med, så det blir ju också svinordigt att följa. Sen ska vi vilja kort innan vi går in på frågorna. BK Häcken vinner med 3-0 mot Dalkurd. Dalkurd går från 3-0 mot Östersund till 0-3. Hade en boll inne sent för offside eller hans eller vad det var på. Men ja, det känns som att Häcken har läst på vad de skulle göra i den matchen. Dalkurd hade knackade bollen del och hade bollinnehavet och skapade lite fasta situationer, så då Häcken visste vad de skulle göra.
Sen använde man väl det här, all den här frustrationen från BP-mötet där allt gick snett och vände på det till sin fördel.
Massa avslut faktiskt i den matchen, och det är Lundberg som gör mål, det är Kamara Crespo som gör mål, det är, vad heter han, Carl Boom som nätade det sista där. Jag hade den på samtidigt som jag höll på och montera lite grejer på hemmaplan. Så jag såg lite av den. Jag såg inte alla sekunder. Men mitt intryck var just det här, tecken var verkligen, de visste vad de skulle göra mot Dalkurd. De var liksom inte så överraskade som Östersund. Så lät de Dalkurd ha en hel del boll inledningsvis. Och sen liksom, ja. Det var en bra insats. Och sen har vi Elfsborg. Boråslaget som är på väg ner i avgrunden. Eller de är där nere just nu. De förlorar så hemma mot Sirius med 0-1. Jag såg inte första halvlek. Jag vet att de skapade en del målchanser då, men jag var mer imponerad av Sirius i andra halvlek. Jag tyckte att de var bättre på att liksom bita sig fast offensivt sett och utnyttja det man har i Vecchia och Ogbo och Omar Edari och sådär. Sen så gör man ju också målet, även om det kommer sjukt sent. Det är ju en duell som, jag vet inte vem det är som förlorar, det är någon ytter i Elfsborg som förlorar den duellen till höger, så kommer det ett inspel och målvakten liksom boxar den rakt ut, så kommer Vecchia och trycker in det. Så det är verkligen tillfälligheter, men det är också det att är du ett bra lag så har du flyttat med, är du ett lag där nere så har du verkligen skiten emot dig, och det har hjälpt på det att det kommer så pass sent. Men sen så gör man gör ju inte sådär jättebra fotbollsmatcher överlag, och det är inte så mycket som stämmer, balansen funkar inte, och just den här magin som har funnits i Elfsborg i så många år, som fanns där med Anders Svensson och hela den här biten, att de var så otroligt bra emellanåt på Borås Arena. Man skulle nästan få det att koka, det var mycket folk där. Nu är det inte så mycket folk där och det är ingen magi kvar på planen, det mesta har försvunnit, det är liksom.
Nej, och sen visst, det har bara gått 3 omgångar och det tar lite tid att sätta ett nytt spelsystem och hej och hå. Mm. Men man kan ju inte komma ifrån att det är en urusel start. Ja. Jimmy Thelin ska nu försöka vända den här trenden. Han har spelare som kan göra det. Han har spelare med otroligt mycket erfarenhet, som Samuel Holmén och Stefan Ishizaki och så vidare, som inte är främmande för den här typen av situationer och som ska kunna klara av att ta sig ur den också. Men det går ju inte att komma ifrån att det är otroligt många frågetecken i Elfsborg. Jag menar, alltså vi kommer ju återigen tillbaka, man kommer hela tiden tillbaka i backlinjen. Alltså varför hände det ingenting i backlinjen under försäsongen? Varför värvade man inte in lite fler spelare? Och nu är det ju lätt att vara efterklok, såklart. Men man är inte jätteimponerad av dem än så länge i alla fall. Vi får väl se hur det blir nu mot BP. Blir ju på sätt och vis ett riktigt kraftprov mot ett lag som ska vara under dem egentligen i tabellen.
Och sen Jebali, alltså han var ju, han kan ju vara magisk om han har bra dagar, men det känns ju inte som att han är i närheten magisk för tillfället. Holmén gick ut efter 60 minuter. Simon Olsson kom in istället. Simon Olsson som verkligen hade fina stunder förra året.
Var fantastiskt förra året.
Ja, och så testade de ju byta där när Haglund fick gå förra året. Och så kom in ny tränare, vi får börja om det här. Och de avslutade jobbigt och så började de jobbigt. Så det kommer, nu ska du ju på den. Det är nog bli kul på ett sätt att få intryck från just BP och Elfsborg efter Elfsborgs start och smällen från BP. Så att nej, det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att jobba med där. Ja. Jag kommer inte ihåg vad jag tippade dem här, men jag la dem som sexa, men det känns som att det är fritt fall. Om
ja, jag tror jag la dem ganska långt ner ändå. Jag tror faktiskt till och med under Hammarby. Men det säger ju ingenting nu. Som sagt, det är bara 3 omgångar in, men det har inte sett lovande ut.
Nej, vi tar lite frågor. Gustav Nordlöf, vem är viktigast för Blåvitt att behålla säsongen ut? Mix eller Engvall? Mix diskar ut utan tvekan.
Ju, definitivt.
Ja. JK, JV Betting, hur otippat var det inte med ett Hammarby, 2 AIK efter 3 omgångar med tanke på hur allt såg ut en vecka innan i seriestart?
Nej, alltså det är jag inte jätteförvånad över ändå.
Att de får ihop det trots att de genrepen är skit.
Nej, jag vet att Per Karlsson sa senast idag att han blev lite orolig efter genrepet mot Helsingborg och tänkte, herregud, vi har ju inte fått saker på plats. Men är inte det lite AIKs mantra ändå, att man kanske faller pladask och så bara reser man sig och så är man liksom 1000 gånger starkare än på något sätt. Jag vet inte.
Jag önskar att jag hade bandat det, för jag sa exakt det här till Kristoffer Olsson på den första pressträffen inför premiären. Och han bara, vad menar du? Ja, men alltså, typ lite som när Arsenal håller på. Du vet, de är så långt ner och ut så mycket skit. Så går och åker de till City och vinner med 2-0 borta. Olsson tittar på mig lite.
Jag försökte sälja in det här till Per Karlsson också. Han var också väldigt tveksam.
Det är den känslan man hade lite. Jag bara, och så tänkte jag, jag skiter i det. Nej, men lite så. Alltså, jag tycker att Hammarby fram till andra halvlek och Norrköping såg ju inte bra ut på försäsongen. Det gjorde de ju inte. Så nej, det är klart att det är konstigt att de leder. Det är alltså absolut, men.
Ja, sen har de ju mött precis som Erkan Sengen påtalar, inte så där jättestarkt motstånd.
Han säger lite hårda ord, men
ja, det var väldigt välformulerat av mig. Det blir svårare. Det kommer att bli svårare.
Forsberg, George Forsberg på Twitter skriver, är det bra eller dåligt för IFK Norrköping att inleda denna säsongen med ett relativt lätt spelschema? Ja, alltså det är alltid bra med ett lätt spelschema om du tar massa poäng. Inleder du med ett lätt spelschema och du inte tar så många tre, då blir du osäker på din filosofi, för du vet ju ungefär vilken nivå lagen ligger på, så det är klart att det är bra om det går bra.
Men tar du en massa poäng mot svårt motstånd, då blir det ju ännu...
Ja, då är det ännu bättre. Så att, det lät lite dumt när jag sa det.
Förstår tanken. Jag hade nog föredragit ett enklare spelschema, tror jag. Plockat så mycket poäng som möjligt. Faktiskt.
Så är det, när man har en... Nu är en klubb i division 5, men vi försöker ju alltid, du vet, när man liksom bygger upp för en säsong, en försäsong, så vill man ju alltid inleda mot lite sämre lag i division 8 och 7 för att komma igång, och sen så höjer du ju alltid, så det är klart att i säsong så vill man väl lite samma. Om man nu inte vill möta ett topplag, så tar jag nog gärna ett topplag direkt i premiären, för premiär är alltid premiär. Så är jag AIK, så möter jag nog gärna Malmö direkt. Alltså det gör ingenting.
Nej, det är ju sant för oss.
På hemmaplan så här.
Om man tänker på det sättet.
Så sätt, men det är ju bara en match. Så att. Viktor Hultgren, hur kommer Blåvitts nybygge bli när Mix, Engvall och Dahlberg lämnar i sommar? Det tror jag inte någon Blåvitt vill tänka på, eller? Engvall tycker jag inte spelar så stor roll. Alltså, det hade varit mer om det hade varit Mix, Hussein och Dahlberg. Jag tycker Hussein har varit bra. Och jag tycker inte, alltså Engvall har knappt kommit in i det. Dahlberg är en jätteduktig målvakt och Mix är otroligt nyttig. Så att,
Alltså Hussein och Mix, de har ju lite de där kvaliteterna. Det där lilla extra som man ibland kan se hos vissa spelare. Det såg man ju inte minst i mötet med Hammarby. Så fort Hussein kommer in på planen, så direkt har han och Mix en fin kombination som leder fram till deras mål. Det är ju ja, men där är någonting där. Finns någonting där. Sen är det klart att Hussein, han missar en del han också.
Jo.
När det är frilägen och så vidare. Men,
det krävs att du har en viss spelförståelse och intelligens för att du ska också ta det här klivet. Han har ändå varit, nu gick det inte så bra i Premier League, men han har ändå varit i Sunderland och han har spelat i landslaget, tvåmålsskytt mot Tyskland och så vidare. Så det är klart att han är en intelligent fotbollsspelare.
Absolut.
Och det ser man verkligen där du är inne på. Man ser när du sätter in honom jämt med vissa andra spelare i en sån match att det finns någonting där. Han vet vad han ska göra och han är van, han har erfarenhet, han har rutin och sådär. Så det är klart att den skulle vara värre, tycker jag, än att tappa Engvall i det här fallet om man jämför just de här tre. Sen har ju Mix betytt otroligt mycket för Göteborg. Och Dahlberg är ju en suverän målvakt i sina bästa stunder. Och då ska man ju plötsligt sätta in Erik Dahlin, även om Erik Dahlin säger att han är i sin bästa form. Så ja, det är alltid lite så här du byter målvakt. Det brukar alltid vara så i alla fall.
Vi får väl se. Mm. Kanske blir succé också.
Så kan det vara. Jesper frågar varför är det så mycket folk med kramp i vaderna?
Nej, alltså kramp i vaderna som kommer i 83-84 minuter när ett lag är i ledning.
Nu tänker du på GIF Sundsvall, Dennis Olsson. Han byttes ju ut sen ju.
Ja. Det där tycker jag är förkastligt, måste jag säga. Och där kan jag faktiskt tycka just det där med om man kommer in på och spela ut bollen och så vidare när någon ligger skadad. Alltså ligger någon med en kramp i 85 minuten. Nej, och de leder med 1-0.
Skulle aldrig
skicka ut bollen. Nej, över sidlinjen. Aldrig i livet alltså. Då ska man vara så skadad att man ser på spelaren direkt att det här är allvarligt.
Vi i Västra Hamnen, Trelleborg, vad säger hjärtat och vad säger hjärnan? Om jag skulle vara hjärnan så skulle jag väl säga att de åker ur. Så får du kanske tala för hjärtat då. Nu så åker de ur.
Hjärtat säger väl att det kanske är bra för den här smällen tidigt. Så att man kan försöka reparera det som inte fungerar. Så att det inte kommer senare under säsongen. Hjärnan säger väl att de just nu inte räcker till med överhuvudtaget.
Nej. Gustav Svensson frågar om status på Mugab. Han är borta 3-4 veckor. Så att vad missar han då? 3-4 matcher? 4 matcher? 5?
Nästan mer, för det är ganska intensivt schema nu.
Ja, 5 då, 5-6. Men sen kan han ju vara tillbaka tidigare och sådär. Men det är klart, det kommer bli speciellt att se Djurgården utan honom med tanke på hur han är duktig offensiv, men att han är så otroligt nyttig i defensiv.
Och det kan ju vara sån stor skillnad också. Som du säger, det kan vara 3 veckor, det kan vara 6 veckor. Så att det beror lite på snabbt det läker. Men han lät ju själv optimistisk. Så.
Det blir förmodligen Kevin Walker. I alla fall i min bok så hade jag spelat Kevin Walker på den positionen.
Se om Öskan lyssnar.
Ja, kanske han gör. Frisören som har blivit fotbollstränare för många år. En duktig sådan. Han kanske är en bra frisör med i sig. Benjamin Banjo får sista frågan. Den ställde han för 9 timmar sedan då när jag hade gått ut och sagt att vi skulle spela in en podd.
Det är 9 timmar va?
9 timmar.
Det är helt
sjukt. Han undrar nog vad i helvete det där svaret är för att prata rent språk här. Eller orent. Syna Malmös breda trupp. Jag skrev ju faktiskt i den formulering att jag trodde att de just inte skulle ta ett SM-guld igen för att jag trodde att bredden centralt skulle bli lite vacklande och därför skulle AIK gå längre för att de hade en bredare trupp, även om jag tycker att Malmö har en väldigt, väldigt bra startelva. Och sett till att man kan spela med 10 man mot AIK på det sättet så kände jag väl att jag var lite fel ute. Däremot så tycker jag att man kanske får ett längre test nu över några omgångar hur det kommer bli, hur det kommer vara när en spelare som Bashiro är borta. Är han centralinne så pass mycket så får vi ju se det nu mot Djurgården.
Ja, alltså jag, som sagt, jag är oerhört spänd på den matchen för det är så mycket i, det är inte bara det att Bashiro är borta nu, utan nu är det Traustason och det är Erik Larsson.
Larsson var ju bra mot AIK.
Ja, men precis, och så på det liksom Rasmus Bengtsson då sen tidigare och Windheim, och vi ska gå så långt tillbaks. Alltså det, ja, alltså vi får väl se om Sevan Kambu, om han får starta då kanske. Men det känns inte heller helt klockrent. Man är inte helt övertygad där. Och det är ju för att man inte har sett honom spela speciellt mycket.
Nej.
Men ja, Svanberg får väl fortsätta centralt då. Och så Lewicki får väl fortsätta som mittback kanske. Eller han kanske sätter in Frans där nu när han är tillbaka. Men det är mycket som är oklart. Sen är det klart att det finns spelare som av de lite yngre, typ Samuel Adrian, som han har sett väldigt spännande ut under försäsongen och sådär, men är de verkligen redo för att kliva in på den här nivån och leverera ut efter det trycket som Malmö FF begär? Det är jag inte lika säker på faktiskt.
John Palm, jag skickade en fråga till mig för 8 dagar sedan. Han frågade vad podden var, sen hade han en annan fråga som jag bara kom på här nu. Hur konstigt är det att Malmö FF som CL-kandidat som bäst har en inom situationstecken division 1 målvakt om Dahlin blir skadad?
Jaha, jag trodde han menade Johan Dahlin, tänkte nu är han ju, nu har han ju liksom varit på flaskan, men nej, men sen samtidigt så tyckte jag faktiskt att Fredrik Andersson såg väldigt stabil ut. Han fick ju stå en match i Bradenton under försäsongslägret, och det gjorde han väldigt bra. Det var mot New England, så det var inte mot något, nu hoppas jag inte säga fel, men jag tror det var mot New England.
MLS som MLS.
Ja, men exakt. Men tyckte han såg väldigt stabil ut. Det är väl mer att han inte, man har inte sett honom spela så mycket. Alltså hur kan han ens avgöra det, tänker jag? Att han är en division 1 målvakt.
Men han vill göra, sen vill jag göra frågan större, men har MFF som ligans ekonomiska gigant bromsats ur nedförsbacken efter CL-gruppspelen och varit för mesiga, det vill säga sålt för mycket, håller tillbaka lönerna för mycket på bekostnad av riktig dominans och kontinuitet som skulle vara förutsättningar för riktiga Europa-framgångar? De har ju bytt ut ett helt mittfält, men det är inga dåliga spelare de har plockat in på, just om man pratar mittfältet, alltså just i Traustar, Rex, Bachirose, men kan jag väl tycka att det kanske hade behövts en mittfältare till, och det, ja, för Sevan Kambo kommer ju in nu sent liksom.
Så. Sen får vi inte glömma bort heller att det är 2 spelare som de la väldigt mycket pengar på och som de inte kommer få ut någonting av. Så att ja, det var ju 2 missräkningar.
Ja, så.
Rätt rejäla missräkningar.
Ja, och det får man ju ha med sig.
Ja, men det lär ju hända saker i sommar.
Ja, det tror jag också.
För att det, ja, man ser ju hålen nu i alla fall, och att den breda truppen kanske inte är så där superbred ändå, trots allt. Men nej, som sagt, det är mycket frågetecken. Vi får väl se.
Sjukt spännande omgångar som kommer.
Ja, det är verkligen. Jag håller med.
Ja. Underbart. Det är en väldigt lång podd. Tack sen, vi är tillbaka så fort vi kan. Och matcherna är ju så ofta, så det är väl bara om några dagar igen. Tack så mycket. Hej.